Jag vill fortsätta där jag slutade. Ungefär igår vill jag ta med bara några bitar till där. Jag tog upp de fyra första inseglen där, som är då fyra hästar. En vit häst som representerar religion, katolicism och därutifrån alltså som en knutpunkt. När vi läser då alla dessa bibelord som jag nu inte nämner, men som dels vi tog upp lite igår, men som det finns mycket mer som bekräftar detta. Att det är Rom som är ju staden på de sju bergen eller kullarna, det är ju världskänt. Och att det är där som liksom blir ett maktcentra eller ett centra för denna världsreligion. Där man sen har dialog och förenar och enar andra religioner. Redan 1986 hade ju den dåvarande påven, den första så kallade bönemötet för fred, för världsfred, där man samlade alla, en mängd, 116 om jag minns rätt, olika religiösa ledare från alla slags religioner och allt vad det heter. Och det har ju fortsatt sen då och då. Det andra inseglet, den röda hästen, som då står för politik, marxism, rött, marxistiska tankar. Och det kan vi se och läsa om i nyheter, både nu och då bekräftas att det är just sådana tankar som håller på. Den svarta hästen som står för kapitalism, ekonomi alltså. Och den gröna hästen som jag för fram som globalism, men där också islam har en del som vi ser vad som händer idag. Jag vill gå tillbaka där till den vita hästen, falsk religion, en världsreligion där man blandar alla religioner, ska enas. Det här går tillväga på ett väldigt slukt sätt många gånger. Vi kommer ju här säkert från olika sammanhang och det viktigaste är att vi håller oss till Bibeln, till Guds ord, till det äkta evangeliet, det sanna evangeliet. Oavsett om vi är med här, Missionskyrkan eller Pingstkyrkan eller andra kyrkor. Men det finns alltså en organiserad ekumenik som man kallar enhet, men som inte är enhet bibliskt sett, utan som då leder fram till en världskyrka, falsk sådan, som kallas sjöka i Bibeln därför att den blandar många religioner. Och Jesus sa så här i Matteus 24:4: se till att ingen bedrar er, det första han sa inför ändens tid. Ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias eller jag är Kristus. Och de ska förleda många. Och det står faktiskt också, om det är i Lukas 21 eller Markus 13, det står där man egentligen har lagt till Messias eller Kristus där. Och det står att många ska säga, jag är. Och det här bibelordet används väldigt mycket inom det okulta, inom nyandligheten idag. Var stilla och besinna att jag är Gud. Och då syftar man på sig själv alltså. Vi ser ju idag väldigt, väldigt tydligt vad Jesus menar med de här orden. Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 3. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Jag citerar något av det igår också. Och det här är inte alls något konstigt idag, att någon, en karismatisk, eller om man då använder ordet i negativ betydelse, reser sig upp och tar kommandot, en världsledare som säger sig vara Gud. Det är ju inte alls något konstigt med allt detta som florerar idag, att vi är gudar och att vi är gudomliga. Det är ju hela tiden en förberedelse för antikrist. Och en tillvändning för antikrist. En tillvändning för denna falska världskyrka, världsreligion. Hur går det till? Jo, det sprids genom infiltration. Och det måste vi vara vakna för i kristenheten. Det sprids genom infiltration. Och det är hela tiden en tillvändning. Det kommer till exempel genom olika bönetekniker. Och meditation och djupmeditation och sen buddhist meditation och allt vad det heter. Mysticism. Man blandar det ortodoxa, det katolska med det evangelikala. Ikoner, rökelse, radband och så vidare och så vidare. Hela tiden en tillvänning för att man ska vänja sig vid allt detta lite, lite i taget, successivt, för att gå in och gå med strömmen in under påven. Det handlar också om att bli accepterad av världen, där man vill vara sökarvänlig. Och det är ju bra att nå sökare. Det är ju vår stora uppgift att nå människor med budskapet, med evangeliet. Men här handlar det om att accepteras av världen. Och ni känner säkert igen det här allihopa, att man tonar ner att tala om synd, och man vill inte tala om synd eller dom eller någonting som kan stöta sig med människor. Och då tar man bort korsets stötesten. Och vad blir det kvar? Det blir ingenting. Man är inte värd att kallas kyrka eller kristen då. Ett annat sätt som man infiltrerar detta, det är genom idéer från företagsvärlden. Företagstänket, om man säger så. Eller företagsstrukturer. Det bygger ju likadant som det kommande antikrist bygger. I pyramidliknande strukturer. Och här ska man också vänja sig vid att blint följa en ledare. Och här kan det ju vara en så kallad apostel eller pastor som går in. Men när man går in i detta så är man farligt ute. För om den ledare inte går med Gud och alla följer. Om en blind leder en blind, då faller de båda i gropen, säger Bibeln. Det här bygger på människans starkhet och människans förmåga och människans resurser. Här ingår också framgångsteologin, som allt gör att människan blir upptagen med framgång här och nu, rikedom, pengar, makt och allt detta. Men Guds församling är inget företag. Det vet vi i Guds ord. Och de här orden känner vi säkert igen idag, för det hör vi om nu och då. Paradigmskifte talar man om. Och det handlar om ett nytt tänkesätt. Och det tänkesättet, mina vänner, det handlar om en tillvänning för att acceptera det som kommer framöver, som vi kallar antikristvälde. Man talar om nya reformationen. Men den reformationen, det är en deformation, vill jag säga. Därför att den leder tillbaka till katolska kyrkan, till romerska katolska kyrkan. Man talar om nyapostoliska reformationen. Det är också en maktstruktur på samma sätt, med maktfullkomlighet, och bygger på samma struktur som företag. Ett nytt evangelium till och med talar man om, och då borde ju alla varningsklockor ringa som vi har. Och man talar om den nya andligheten även i kristna sammanhang. Men det är en annan ande, ett annat evangelium, en annan Jesus man talar om då. Den församling som tar in detta och infiltreras av detta har väldigt dålig beredskap inför ändens tid. Och jag läser om ett exempel i Uppenbarelseboken 3. Och från vers 19 om församlingen i Laodicea. Där Herren säger, Jesus säger, alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Och vad vi förstår av det här budskapet är att man föraktar Guds fostran. En framgångsteologi som säger att du behöver inte lida och du behöver inte gå igenom prövningar. Och du ska bara ha framgång och seger och du ska bara bli rik och få makt och så vidare. Och vi kan jämföra med dem bland Israels folk som gick i öknen. Och jämföra det här tänkesättet. Vad var det de ville, de som dog i öknen? Och vad var de ville? Vi ser ju summan, vi ser ju frukten av det. När de skulle gå in i landet. När de stod inför omöjliga situationer. Då backar man. Därför att man hade förlitat sig på sig själv. Och hade sin självtillit. Och sin egna resurser och förmåga att komma med. Nej, men det går inte. Det här är omöjligt, sa man. Det här kan vi inte gå in. Det här klarar inte vi. Nej, just det. Vi gör inte det. De som gick in i landet, det var de som förlitade sig på Herren. Bara på honom. Och de kunde gå in. För de visste, för oss är det omöjligt. Det är lika omöjligt som det är för oss här idag. Inför det vi säkert kommer att vara med om att möta framöver. Men vi får lita på Jesus. Det är honom vi går tillsammans med. Och han har lovat att vara med oss varje dag in till tidens slut. In till den sista dagen som vi lever. Eller den sista dagen då han kommer. Så säger Bibeln. Sen säger Jesus till den här församlingen: eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spjuta i min mun. Och här ser vi alltså det Jesus också tar upp i Matteus 24. Att kärleken, som han säger, kommer att kallna hos de flesta. Det är skrämmande ord. Och den här församlingen är alltså ljum. Här har alltså kärleken börjat att kallna. Och vad var, när man ser tillbaka på Gamla testamentet, tredje Mosebok 20 och 22. Det står när där Gud talar till Israels folk om de skulle in i landet. När han varnar för avguderi, avgudadyrkan. Han varnar för förbund med hedna folken. Därför att då skulle de komma tillbe avgudar och hamna i andligt mörker. Då säger Herren till dem att landet kommer att utspy er. Det är samma, ser vi samma här. Varför skulle Jesus här utspy Laodicea, församlingen där, om de inte vände om? Jo, det kan vi förstå utifrån tredje Mosebok 20:22. Det handlar om avgudadyrkan. Det står också varningar för att tillbe på hedniskt sätt, att fira gudstjänst på samma sätt som hedna folken. Det hade Gud förbjudit. Därför att det leder ut i den onda andevärlden. Därför ska vi inte heller ta del i sånt som vi vet har med det okulta att göra. Har med nyandlighet och new age att göra. Det har med mörker att göra. Vi ska inte ta del i djup meditation, i yoga, i någonting av allt detta som jag skulle kunna räkna upp. Något mer om den röda hästen politik. Det var en artikel här för ett tag sedan som var väldigt intressant. Jag tror att väldigt många är överens om att detta med romarriket är ganska tydligt i Bibeln. Att romarriket skulle återuppstå. Och det har man sagt i många, många, många år. De som har läst Bibeln och profetierna. Det återuppståndna romarriket. Det säger man ju också i politiker och vem som helst som inte läser Bibeln. Som ser EU att det är ett, som ett återuppstått romarrike. Så det är inga konstigheter med det. Men det finns också något som heter det heliga romarriket. Som kanske snarare är det som Bibeln beskriver och som vi ser idag. Och det är också den här Urban Baxter som Janne nämnde igår. Som har fört fram det här på 800-talet. År 800 kröntes Karl den store i Rom. I Peterskyrkan av påven. Karl den store som politisk ledare och påven som den religiösa ledare. Så ser ni mönstret. Jag tog upp mycket av det här igår. Den religiösa ledaren och den politiska ledaren som tillsammans strävar efter att nå världsherravälde. Och här var det ju ett enat Europa och därutöver ja, resten av världen naturligtvis. Och så här stod det i engelska nyheter 4 maj i år. En politiker, Paul Nuttall, hur den uttalas. Och jag tar bara lite citat ur detta, så skriver han. Ledande eurokrater ritar i hemlighet en plott för att skapa en superstark EU-ordförande. Motståndare fruktar att planen ska kunna skapa en modern motsvarighet till det som förutsågs av den europeiska kejsaren Napoleon Bonaparte. Eller ett återvändande, lyssna nu, till det heliga romerska riket, Holy Roman Empire på engelska, av Karl den store som dominerade Europa under medeltiden. Det är alltså en politiker i England som belyser detta och ser att detta är vart vi är på väg. Det här är inte klokt, skrev han. Det här får bara inte hända. Tyvärr så förstår vi att det kommer att hända därför att Bibeln har sagt så. Svenska Dagbladet 23 juli, där står en stor rubrik: ny global strategi för EU. Javier Solana, som har en mycket intressant post, vi tar upp det på vår hemsida, jag hinner inte gå in på det nu. Han har sagt så här: EU ska leda till en världsregering som ska styrka FNs roll i världen. Och här ser vi samma som Bibeln säger, med ett maktcentra i Europa och därifrån globalt. FN och EU och vilddjuren och allt det här. Janne nämnde ju igår, det tyckte jag faktiskt att vi också måste ta med bara kort. Han nämnde ju detta med vilddjuret i maktriket, alltså. Av de fyra världsmakterna som utgör ett globalt rike i Uppenbarelseboken 13. Och såret som har blivit helat, som alltså vi tror är Berlinmuren. Det var ju den som skulle se till att världsfreden, att det inte kom något mer världskrig. Det var ju därför den byggdes. Och så här skrev man. Janne brukar ha med det här, man tog inte med det, så jag tog med det här nu. Så här skrev man i tidningar i Time Magazine 1986. Det är 29 miles långa sår som inte kan läkas. Det var Berlinmuren 1986. 1989 skriver samma tidning: det djupaste såret i Europas civilisation som nu är borta. Det är alltså i tidningar man kunde läsa. Det var bara två exempel, det fanns åtskilliga fler tidningar som uttryckte exakt det Bibeln har förutsagt. Exakt ordagrant så. Något bara om, också om den gröna hästen, globalism, det fjärde inseglet. Det nämns fyra straffdomar och det är samma som vi kan läsa om i Hesekiel 14. Hungersnöd, vilddjur, svärd och pest. I orden i grundtexten finns också ångest och det finns också sjukdomar av bakterier. Också bakterier som kommer av djur kan man med orden faktiskt få fram här. FNs fredsplan, och det finns något som kallas den gröna revolutionen. Jag sa ju att ordet här för den gröna hästen är kloros, alltså samma som klorofyll, det som gör växterna gröna. Den gröna revolutionen handlar om världsfred, att rädda klimatet, att rädda jorden, att skapa en bättre jord och allt detta. Så här skriver Hosea i kapitel 4 och vers 2. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodståd följer på blodståd. Därför sörjer landet och allt som lever där i tyna bort. Både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås. Vi kan läsa samma i Jeremia 12 och 4 om fåglar och fiskar och andra djur som dör. Och det kommer, som ni säkert känner till i nyheterna, rapporter väldigt ofta om fågeldöd och fiskdöd och andra djurarter som dör på olika sätt. Naturkatastrofer som är ju kopplade till detta. Skyfall, översvämningar, jordskred och sjunkhålor, orkaner och tyfoner och tornado. Vulkanutbrott. Just nu är det 12 aktiva vulkaner i världen. Det hör vi inte alltid om. 7 som visar oro och aktivitet. Och det här vet man nu har med solstormarna att göra. Så det är väldigt mycket sånt här som händer hela tiden. Jordbävningar är ju väldigt, väldigt mycket. Tsunamin 2004 säger man ju påverkar hela jordklotet. Och jordbävningen i Japan, den här på 9,0, den flyttade jordaxeln 17 centimeter. Ja, då börjar vi förstå hur Jesaja 24 och från vers 18 kan gå uppfyllelse. Det ska ske att den som flyr undan förskräckelsens rop, grop störtar i fallgropen. Jag har skrivit sjunkhål inom parentes. Det är ju bara säkert inte det exakt som profetian förutsätter, men visst kan det vara alla dessa sjunkhål runt om i världen kan vara ett tidstecken också det. Och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran, till fönstren i höjden är öppna. Fönstren i höjden öppnade handlar ju om skyfall och regn. Och det står också bildligt talat att änden kommer som en störtflod, står det i Daniels bok. Och jordens grundvalar skakar. Det hör vi och vet idag att jordplattorna rör sig, och det är också det som gör att det är så mycket jordbävningar. Jorden brister, ja den brister, jorden rämnar eller spricker. Ja den rämnar, jorden vacklar, ja den vacklar. Och så går det när människan gör sig själv till Gud. Så vi har alla dessa stora profetier idag. Det judiska folket är tillbaka i Israel som jag hade tagit upp. Israel och Jerusalem är i fokus. Det är bara två av de väldigt stora tidstecknen. En ny världsordning tar form. Man strävar efter, en jobbar för att få fram en världsregering, en världsledare och en världsreligion. Med ett centra i Europa men också globalt. Femte inseglet. Då ser Johannes martyrerna vid altaret. För vi har också ett annat stort, väldigt stort och underbart tidstecken. Ja, tidstecken. Men det står ju faktiskt om ett evigt evangelium som en ängel har i sin hand. Och evangeliet går ut idag till fler och fler. Onådda folk. Och i de här länderna som är onådda, det är ju därför att det är förknippat med dödsstraff att bekänna Jesus. Muslimvärlden till exempel, inte för de som är uppväxta kristna, men för muslimer som konverterar eller blir kristna. Det är förknippat med dödsstraff och förföljelse. Och de som framförallt når in i de här länderna, det är kineserna. Det är en del av dem som själva har lidit förföljelse. Som själva har suttit i fängelse för sin tro. Och här ser Johannes martyrerna vid altaret. Det står att det är ett visst antal, står det i vers 11 där. Och en profetia vill jag citera, en mening ur, för en hel del år sedan, som löd så här: där det största lidandet är, där kommer de största skördarna. Det kommer de största skördarna. Sen nämnde jag redan innan, och Janne nämnde det igen, att sjätte och sjunde inseglet, det är slutet. Och det beskriver samma jordbävning som sjunde basunen, den sista basunen beskriver, och den sista vredeskålan. Vredeskålarna, det handlar ju om dom över de som har tagit märket och följt och tillber antikrist och antikrist ande. Kan vi påskynda Jesu återkomst? Och så är vi ofta upplärda eller undervisade. Därför att det står ju så i 2 Petrus 3:12. Medan vi väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas eld och himlakroppar att smälta av hetta. Jag tror inte att det ska översättas så. Och det är väl ganska många som inte tror det. För att det står ju om en bestämd dag. Det är redan bestämt när Jesus kommer tillbaka. Men det här ordet kan lika gärna översättas att ivrigt åstunda Herrens dag, eller Jesu återkomst. Att ivrigt se fram emot, och jag tror att det faktiskt är en rättare översättning. Jag vill bara till sist läsa om den församling, de troende, som vi vill tillhöra, tror jag, varenda en här. Att vara en god beredskap inför det som ligger framför. Vad vi än får gå igenom, vad vi än får möta. Tillsammans med Jesus. Och då vill jag läsa från Uppenbarelseboken 3 och vers 8 till sist. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa. Och du har hållit fast vid mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. Och i vers 10 står det: eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig. Genom, betyder ordet här, genom prövningens stund. Som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Och det ljuder ett rop i en psalm i Gamla testamentet i Psaltaren. O, att mitt folk ville höra mig. Det är Herren som ropar. O, att mitt folk ville höra mig. Och det här känner ni säkert till, det jag läste om församlingen i Philadelphia. Du har tagit vara på mitt ord. Och du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, om uthållighet. Man tar vara på Guds ord. Man tar vara på det profetiska ordet. Och som Jesus säger, du har inte förnekat mitt namn. Det är det handlar om. Att Jesus är vägen, sanningen och livet. Enda vägen till Gud. Och det är honom vi bekänner oss till. Det är honom vi tillhör. Och det som får jag till sist bara snabbt berätta om. När vi en dröm som en ordförande i en församling hade. Som vi var det förra året. Vi skulle ha en hel dag, en temadag om ändens tid, om profetierna. Och han inledde den här dagen på morgonen och var alldeles gripen, så berättade han, hade en dröm i natt. Då hade han drömt att han befann sig, hur var det nu? Han befann sig på en plats och det var ganska mycket människor. Och han ville tala om Bibeln, om det profetiska, och han ville tala om Jesu återkomst och allt detta. Men han upplevde att det var ingen som var intresserad. Ingen ville lyssna, han fick inget gensvar. Och han såg hur alla var upptagna med sina villor och bilar och sommarhus och allt möjligt av det jordiska. Och så samlas man där. Och så fick han tillfälle att gå fram till talarstolen. Och han upplevde när han säger detta att Jesus talar genom honom, och han talar också till honom själv. Det var som att han hörde sig själv, eller hörde Jesus också till sig själv tala. Och det var två saker som han mindes så tydligt efteråt. Och det var att vara präglad av Jesus. Och det andra var att ha det profetiska skeendet klart för sig. Och han var så gripen över detta. Och det var ju lätt att börja den här dagen och undervisa det profetiska med ett sånt budskap. När Gud själv bekräftar att det är så viktigt att vi är vakna över det profetiska. Men också att vi håller oss till Jesus. Håller oss nära honom. Och att vi präglas av honom. Det är att ha kärleken till sanningen. Och inte förneka dess kraft. Utan låta hans kraft forma oss och prägla oss. Amen.